Välkommen Ulf Kristersson, moderatledare, till vår intervju. Vi sitter på er Moderaternas partikansli just nu.
Då säger jag välkommen till er också.
Tack så mycket.
Det här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. 8 partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Tycker Moderaternas Ulf Kristersson att hans sida av politiken är ett bättre gäng än gamla alliansen? Och varför vill han absolut inte uttala sig om opinionsmätningar?
När vi träffade Magdalena Andersson ville hon inte ge något löfte om att Sverige kommer nå vårt åtagande i Parisavtalet om hon får fortsätta vid makten. Kan du ge något sånt löfte?
Ett löfte om det tror jag ingen kan ge, allra minst just nu. Så det tror jag det man ska vara försiktig med. Däremot så är det alldeles uppenbart att vad vi gör i själva klimatpolitiken väldigt tydligt påverkar om vi har en chans att nå det eller inte. Det gäller ju inte bara Sverige utan det gäller ju många länder. Och det är klart att det vi håller på med just nu med hela energifrågan, det är så all klimatpolitik börjar och slutar med energifrågan. Så det är klart att den är ju helt fundamental för detta.
Mm. För enligt forskare från Uppsala universitet så behövs utsläppsminskningar på över 20% årligen. Och de senaste åren har utsläppen minskat med 2,8% i genomsnitt. Det är ju ganska stor skillnad. Det är målen ens realistiska?
Ja, men då kan man väl säga att det är klart att varje dag som vi eldar olja i Karlshamnsverket så är ju en dag som är förlorad för detta. Så att jag vågar inte säga att det är sådana exakta löften. Det jag kan säga är att om vi inte klarar av energipolitiken, då klarar vi inte av klimatpolitiken. Och just nu klarar vi inte energipolitiken överhuvudtaget.
Men 20% minskningar årligen?
Nej, jag förstår att det låter väldigt osannolikt. Men min poäng är bara att Sverige ska göra vad vi kan för att elektrifiera hela Sverige. Så vi kan vara ett föredöme för andra och dessutom påverka de länder i världen som är de stora utsläpparna. Gör vi det, då gör vi det absolut bästa vi kan. Och det är bråttom. Jag förstår alla som är otåliga, men så länge vi driver en energipolitik som vi gör idag i Sverige, som eldar olja och ändå har skyhöga elräkningar, då har vi aldrig en chans att klara av klimatmålen heller.
Hur viktigt blir det för din regering, om du får bilda en regering, att få ner utsläppen? Hur central kommer den frågan vara?
Jo, men den är ju jätteviktig, helt uppenbart. Det tar vi upp i alla sammanhang. Om man bara har lite historiskt perspektiv så kan man ju säga att oljekrisen på 70-talet, för de som minns det eller har läst om det, får man väl säga. Det var ju att vi ville bli oberoende av OPEC, oljeländerna, och extremt höga oljepriser. Sen dess har ju 2 helt nya aspekter tillkommit som är lika viktiga. Det ena är klimatomställningen. Ska vi elektrifiera transporter och industriprocesser så måste vi ha fossilfri el i Sverige. Sen finns det en massa ekonomiska skäl också för detta. Och det andra är ju naturligtvis hela säkerhetspolitiken. Ett säkerhetspolitiskt läge där alla länder nu snabbt som ögat vill göra sig oberoende av rysk gas och rysk olja. Och det ställer hela energifrågan i ett nytt ljus. Och det är därför jag är så envis med detta. Att avveckla kärnkraften var fel. Vi måste snabbt som ögat byta kurs i energipolitiken, behålla den vi har och bygga ny kärnkraft så mycket som möjligt så att vi kan bli helt oberoende av alla fossila elslag. Och då har vi också en rejäl chans att klara hela elektrifieringen och därmed en viktig del av klimatomställningen. Politiken, regeringen, staten står bakom den fossilfria energin i Sverige.
Som du var inne på så är det ju en akut kris och det påverkar energipriserna och de politiska besluten. Man sänker priserna nu på fossilt bränsle och el. Även ni är ju med på det och har föreslagit det. Men kommer det komma tillbaka till en annan prissättning när det här är över, tror du? Att man höjer priserna igen på fossila bränslen?
Ja, just nu är det så många saker som samvarierar i detta. Det ena är naturligtvis att vi har haft kriget har ju sin betydelse utan tvekan. Sen har vi haft upp- och nedgångar i oljepriser tidigare. Sen har vi haft en väldigt hög beskattning i Sverige också som tillsammans med världsmarknadspriserna driver upp det, så vi har Europas högsta dieselpriser. Jag tror inte att någon är betjänt av att vi försöker att inte få med människor på den omställning som leder till elektrifierat genom att människor ska dra in på allting annat för att ha råd att ha en bil för att komma till jobbet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ingen fungerande varken ekonomisk politik eller klimatpolitik. Det är därför vi tycker att den här reduktionsplikten, att stoppa in biobränsle, som i grund och botten är en bra idé, men den driver upp priserna med ytterligare 9 kronor per liter. Vi får en helt orealistisk politik på det sättet. Och därför menar vi att kombinationen av bränslepriserna, inte minst i norra Sverige, och elpriserna, inte minst i södra Sverige, det är en ekonomisk katastrof för svenska folket. Och den är inte bra för klimatomställningen heller, för den gör att människor inte kommer ha råd att vara med på tåget.
Så klimatambitionerna får hållas tillbaka lite med tanke på den här avvägningen du talar om?
Nej, men allting är ju alltid en avvägning. Det tror jag alla i grund och botten förstår. Sen vill man helst göra så mycket som möjligt som är bra på en gång. Men vi kommer tillbaka till detta. Klimatpolitiken börjar och slutar med energipolitiken. Om vi inte klarar av en energipolitik som innehåller kärnkraft, vattenkraft och vindkraft med kärnkraft så vi blir helt fossilfria, då kommer vi inte ha en chans att klara av klimatmålen heller. Det är därför vi måste få en regering som för första gången på 40 år kan enas om energipolitiken istället för en som sedan 90-talet med Magdalena Andersson personligen i spetsen har drivit på avvecklingen av kärnkraften steg för steg och nu landat i en situation som är katastrofal för svenska folket.
Apropå det, Svenska Dagbladet har en intervju med Vattenfalls dåvarande ordförande Lars G. Nordström. Han säger till Svenska Dagbladet att beslutet att stänga Ringhals 1 och 2, där han var med och fattade beslut, det var ett rent kommersiellt beslut.
Ja, det där är ju så intressant att människor plötsligt tycker att energipolitiken helt saknar politiskt ansvar. Jag vet ingen annan som tycker det. Jag tycker det är en helt bizarr uppfattning. Det är klart att hela skattepolitiken, läs remissvaren på den tiden som gick ut på att om man driver upp skatten rejält på kärnkraft så kommer lönsamheten minska, vi kommer att avveckla kärnkraft. Läser man de remissvaren då, som politikerna på den sidan aktivt drev fram, då kan man se precis vad som sen skulle hända.
Du menar att han konstruerar efterhand?
Jo, men alltså skattepolitiken är väl definitivt ingen marknadsfråga. Det finns inget seriöst land i hela Europa som har abdikerat från den samlade energipolitiken. Ett enda land har prövat och det är Tyskland. Och just nu håller Sverige på att få en tysk utveckling i energifrågan. Avvecklingen av kärnkraft har varit en katastrof för svensk energiförsörjning. Nu är den dåligt också för klimatomställningen och den är riktigt dålig för svensk hushållsekonomi. Tittar man på besluten egentligen från 2013 när Magdalena Andersson första gången sa att nu ska vi avveckla kärnkraften. Sen kom de i regeringsställning, började avveckla 15, 17, 19 och 20, avvecklades 4 reaktorer med berått mod, helt avsiktligt. Och nu försöker de låtsas som att de inte hade en aning om vad de gjorde och kanske vill ändra sin politik. Man måste ju ta ansvar för den politik som systematiskt har lett fram till en kärnkraftsavveckling.
Det här gällde ju Vattenfalls ordförande och vad han säger, hur han uppfattade läget, och det var den styrelsen som fattade besluten. Han säger också att förslaget som ni också var bakom i riksdagen som föll, att man skulle försöka återstarta de här stängda reaktorerna i Ringhals. Ett sådant förslag kallar han för halsbrytande och tragikomiskt, och att riksdagen skulle avgöra en sån fråga, säger han. Och om det där beslutet hade gått igenom, då hade ledningen och styrelsen funderat på om de inte skulle överlåta driften till riksdagen, säger han i den här. Vad har du för kommentar till
jag
det?
Jag tänker inte debattera med en avgången ordförande i statligt bolag, med all respekt. Utan jag konstaterar att det är ett helt statligt företag. De gör i grund och botten det som politiken vill att de ska göra. Politiken med Miljöpartiet och Socialdemokraterna i spetsen fattade beslut om att avveckla svensk kärnkraft. Och det har avvecklat.
Så han har fel?
Han har fel i så mått att det är klart att det hade gått att fatta andra politiska beslut. Tänk om vi tidigt hade fattat beslutet. Vi vill ha kärnkraft. Livstidsförläng de som finns. Gör allt för att behålla dem. Ta bort skatten på dem. Tänk om, alltså, bara lek med tanken om svensk politik hade sagt så här: vindkraft, ja det får väl till nöds finnas, men i grund och botten vill vi bli av med all vindkraft. Vem skulle då vilja investera i vindkraft? Vem skulle då vilja satsa på det som framtiden? Det är precis så som vänstra sidan i svensk politik i 40 år har behandlat den svenska kärnkraften. Vi vill bli av med er. Så sent som när Magdalena Andersson valdes 2021 så sa hon sitt installationstal: vi ska inte ha ny kärnkraft. Tydligare så kan inte signalerna vara. De vill bli av med kärnkraften, vi vill behålla kärnkraften.
När allt det här hände för några år sedan, hur aktiva var du och Moderaterna då i att försöka behålla kärnkraften? Hur, alltså, den här argumenten och agitationen, hur intensivt förde ni den då?
Ja, jag tror att de flesta som har följt politik under ganska lång tid vet att vi har väldigt tydligt stått upp för att vi behöver all fossilfri kraft, och kärnkraft är en av dem. Vi stod på den sidan redan när vi folkomröstade. Då var Socialdemokraterna som vanligt kluvna i två delar, samarbetade med den andra sidan och började avveckla kärnkraften.
Ni gjorde också en energiuppgörelse 2016.
Just det, som med det uttryckliga syftet för vår del att bli av med effektskatten för att undvika en ännu snabbare avveckling av kärnkraften.
Mm. Vi byter ämne.
Jag tror det behövs en demokratisk infrastruktur för seriösa samtal.
Public service kostar ju i år skattebetalarna nästan 9 miljarder kronor. Ni vill att det ska kosta mindre och tycker att SVT, SR och UR själva ska se över vad som kan prioriteras bort. Hur vet du att public service kostar för mycket?
Ja, det kan man ju aldrig veta. Det är ju, det handlar väl om, egentligen det vi efterlyser, det är en diskussion om vad är public service i ett delvis nytt medielandskap när vi har så många olika medieformer hela tiden. Jag är en varm anhängare av public service. Jag tillhör de som tycker att public service är en del, ibland använder man det lite högtidliga begreppet, en del av den demokratiska infrastrukturen.
Men det ska kosta mindre?
Ja, vi säger så här, att public service-uppdraget bör man se över så att public service verkligen är public service. Jag tillhör de som till exempel tycker att vi ska ju inte använda public service för att konkurrera i text med kommersiella landsortstidningar till exempel. Så att vi hade uppfattningen att innan man låser fast den exakta finansieringen så är det väl bra att definiera vad vill vi med svensk public service för någonting? Vad är public service-uppdraget?
Har du någon uppfattning om hur mycket pengar det kan?
Nej, det har jag inte. Vi la ett förslag att man hela tiden borde titta på, alltså ge olika alternativa omfattningar av public service-uppdraget. Jag tycker public service är viktigt och därför ska man ha en levande diskussion om vad är det vi ska använda gemensamma skattepengar i ett medielandskap som både är väldigt fragmentiserat men där vi också just därför har ett stort behov av att ha några riktigt gemensamma punkter så att inte alla bara lever i sin egen filterbubbla.
Ni tycker ju också att, eller ni vill diskutera en revisionsfunktion kallas det, som ska ansvara för breda och vetenskapligt grundade granskningar av saklighet och opartiskhet i public service. Varför är det nödvändigt?
Ja, det där var, tror jag, fanns i en rapport.
Det fanns en medierapport.
Ja, det skrevs i en medierapport till oss på ett uppdrag.
Som ni antog, tror jag.
Nej, det är en rapport som har skrivits till oss.
Det här är ingenting ni vill.
Det var ett sätt att säga granskningen. Även public service börjar granskas utifrån sin uppgift. Det finns ju ett statligt uppdrag i detta. Och alla andra som har uppdrag granskas ju ganska hårt. Det gäller ju politiker och det gäller alla möjliga.
Men tycker du att det finns anledning att göra den här granskningen, skärpa den?
Ja, att det ska finnas en väldigt respekterad granskning som också som man tvingas ta hänsyn till, det tror jag är bra. Och sen skriver de väldigt noga i rapporten att den ska ligga på väldigt långt avstånd från allting som kan likna partipolitik. Men det är ju ett statligt uppdrag från början det här handlar om.
Men varför tycker du, det verkar ju som att ni vill skärpa det här uppdraget. Det låter ju som att ni inte i den där rapporten i alla fall tyckte det var tillräckligt. Och det låter lite så på dig nu också. Men är det så att det behöver skärpas?
Jag tror att alla som har statliga grunduppdrag med skattefinansiering och lagstiftningsstöd i botten, där finns det alltid skäl att se till att man verkligen gör det som lagen från början var till för. Det tycker jag, och det gäller ju alla områden. Jag tycker att vi rent allmänt i Sverige har lite för lite av ansvarsutkrävande av alla människor som har ett gemensamt finansierat uppdrag.
Men tycker du att det behövs mer så att säga av den varan?
Ja, rapporten som skrevs på vårt uppdrag, det var ju att se över som vi bara pratade finansiering av public service. Det tyckte jag var lite konstigt. Innan man börjar prata om finansiering bör man väl ha en uppfattning. Vad vill vi i ett nytt medielandskap med public service? Det var den debatten vi efterlyste. Och, det var, och då hade de ett sånt förslag att också se till att det finns en seriös granskningsfunktion för detta. Jag kan inte med sakerna i detalj. Jag tyckte bara att det var ett bra sätt att få diskutera också public service roll i medielandskapet.
Men du har inte tagit ställning till om det var nödvändigt?
Eller? Nej, och det har inte Moderaterna som parti heller gjort. Det var en rapport som skrevs på vårt uppdrag.
Det finns också i den där rapporten att ni skulle utreda om public service skulle kunna, formuleringen är, ålägga sanktionsavgifter för överträdelser av kravet på opartiskhet och saklighet. Är det en idé du...
Ja, men det är väl, om man har ett formaliserat lagbundet uppdrag att vara opartisk, då är det väl jätteviktigt att det uppdraget verkligen följs upp och granskas. Det gäller väl alla verksamheter där man är skyldig att göra någonting, att man verkligen också granskas för detta, och om det sker fel så måste det naturligtvis korrigeras. Jag tycker det är lika självklart här som på alla andra viktiga demokratiskt styrda funktioner.
Vem är det som ska få de här sanktionerna då? Är det enskilda reportrar? Ja,
det vet inte jag.
Mediebolagen?
Det vet inte jag. Men att man inte har svar på den frågan kan ju inte leda fram till att man inte ska ha några konsekvenser alls. Så det vet inte
vem
jag.
Vem tänker du ska besluta om sanktionerna? Har du någon?
I rapporten tror jag de skrev att det här måste ju bolagen själva vara med och utforma detta. Så det är ingen som föreslår att det här ska vara in i politiken. Men alla offentligt givna uppdrag måste ju följas upp så att de fungerar korrekt helt enkelt.
Bara en slutfråga på detta då. Tycker du att public service brister i opartiskhet och saklighet idag?
Nej, det ska jag inte säga att jag tycker, utan jag tycker bara att om man tycker att public service är viktigt i ett läge där medielandskapet är väldigt under stark teknisk och internationell omdaning, då ska man vårda det. Jag tror en del brukar peka på att ett av världens kanske mest etablerade public service-bolag, BBC i Storbritannien, har man haft flera gånger så här, hur ska vi vårda en otroligt viktig gemensam institution så att den verkligen har betydelse för hela det brittiska samhället? Det tycker jag är liksom en sund grundinställning. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag brukar säga på min sida i politiken. Min sida i politiken. På min sida i politiken.
Nu under de senaste veckorna under valspurten så har ju Sverigedemokraterna ökat i väldigt många opinionsmätningar. Vad tror du att det beror på?
Varför? För det första tänker jag inte, som du förstår, förhålla mig till opinionsmätningar. Det är 10 dagar kvar av en valrörelse. Det är väl alldeles uppenbart. Det kommer massor av mätningar. De pekar på olika saker. Det jag tar fasta på det är att det är helt jämnt i opinionen. Finns det någon slagsida just nu så är det till oppositionens fördel. Så vi skulle kunna vinna det här valet och bilda en ny regering. Men jag tänker inte ta de mätningarna heller på annat allvar än att det kommer en riktig mätning den 11 september på kvällen. Jag är idrottsman och tävlingsmänniska. Jag går inte omkring och funderar på mätningar de sista dagarna.
Men det är ändå intressant att höra vad du gör för annars.
Nej, det är faktiskt inte det. För jag är här för att vinna det här valet. Jag kommer bara ägna mig åt sådana saker som leder fram till en valseger där Moderaterna blir så stora som möjligt. Jag tänker inte ägna en sekund åt att spekulera åt opinionsmätningar före valet.
Lag och ordning är ju väljarnas viktigaste fråga enligt många undersökningar. Vad skiljer Sverigedemokraterna och Moderaterna i den här frågan?
Ja, i detalj finns det säkert många saker som skiljer, men det jag tar fasta på det är det som förenar Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, att vi vill byta kurs i kriminalpolitiken. Låsa in grova brottslingar riktigt länge och ge polisen de verktyg de behöver så att vi löser upp mord istället för nya hämndmord. Det är ju den stora skillnaden i svensk politik.
Men
sen finns det säkert enskildheter.
Om man då står som väljare, har det här som viktigaste fråga, lag, ordning, rättspolitik, man kanske står och väger mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Finns det någon skillnad? Vad är skillnaden?
Den stora orsaken att rösta på Moderaterna är att det är bara vi som kan leda förändringen. Det är bara vi som kan samla partierna på min sida till gemensam handling. Det har vi bevisat gång på gång. Det är bara vi som kan leda regeringsarbete. Det är bara vi som kan se till att det här blir från ord till handling. Det är ju det starkaste skälet. Sen är det klart att det finns massa enskildheter som skiljer också. Det är väl alldeles uppenbart. Vi är ju fyra olika partier. Men om man i ett läge där vi har 8 partier i Sveriges riksdag och det största har 30%. Om man i sånt läge inte kan se till likheter så man får någonting gjort på de stora frågorna. Då kommer man inte kunna lösa några problem i Sverige.
Vilken betydelse tror du det har, om jag håller fast lite grann vid Sverigedemokraterna?
Nej.
Jo, vilken betydelse tror du det har, till exempel det du sa i ditt Almedalstal om Sverigedemokraterna som jag har väckt uppmärksamhet, att inget annat parti har som Sverigedemokraterna i stark motvind, sa du, stått upp för att vi inte kan öka invandringen om vi ska ha en chans att klara integrationen. Mm.
Men du hörde ju säkert hela talet, du vet ju också vad jag sa. Jag sa ju att inget parti har likt Liberalerna stått upp för alla människors lika värde, respekten för hbtq-personer, skolans betydelse.
Det hörde jag också, men ja. Det här gällde Sverigedemokraterna.
Ja, jo, men det är ju ganska meningslöst att bryta ut ett enda parti. Hela min poäng var att säga, här är fyra partier som har en unik ställning i vissa frågor, men som kan samarbeta i stora viktiga frågor så att Sverige kan lösa energikrisen, komma åt den grova kriminaliteten, minska invandringen istället för att öka invandringen. Det var hela min poäng med det talet. Varför kan man inte då säga precis som det är, att olika partier har haft olika styrkebälten och ibland i motvind jobbat för dem? Jag kunde lika gärna sagt att Liberalerna som 2002 sa inför språkkrav i Sverige och redan då anklagades för surprise. Rasism. Det hade jag också kunnat säga. Jag ville bara fånga upp att här är fyra partier som vill ha gemensam handling, som kan sitta i samma rum som vuxna människor, prata med varandra och enas om en ny färdriktning.
Och de här fyra partierna då, det här laget, din sida av politiken som du brukar säga.
Min sida tycker jag är ganska träffande begrepp.
Är det ett bättre lag än Alliansen? Va?
Det kan man inte säga. Alliansen finns inte längre eftersom Centerpartiet till varje pris vill ha en socialdemokrat.
Men är det nya laget bättre än vad Alliansen var?
Nej, men det
trivs du bättre i det här sammanhanget än i Alliansen?
Jag trivs i alla sammanhang som löser konkreta problem som är stora och viktiga. I vår tid nu så är det alldeles uppenbart att brottsligheten, energikrisen, invandringen, integrationen, bidragsberoende, det är de riktigt stora akuta problemen. Och här kan vi fyra enas tillräckligt mycket för att få någonting gjort i svensk politik, och det tar jag fasta på.
Tack så mycket, Ulf Kristersson.
Tack så mycket.
Det här var en podd från Svenska Dagbladet. Producent var jag, Martina Pierrot. Exekutiv producent var Erik Hedtjärn. Och ansvarig utgivare är Anna Careborg.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.